Det slår mig att vi nämnde inte alls boken Avva och Nenne.
Just det.
Har du någon relation till Avva och Nenne? Det låter så på din reaktion.
Nej, men när jag talar om den. Alltså, den finns väl i bakhuvudet när jag refererar till den här förnumstiga, liksom lite så plakat litteraturen kring sexualitet och barn och sexualliberalism.
Ja, precis. Det är också en ungdomsroman från 70-talet som handlar väldigt mycket om alltså ett ungt par då, som då såklart heter Avva och Nenne. Jag tror att Avva är pojken, om jag minns rätt. Ja. Och en av papporna är väldigt inblandad. Och liksom, boken består till 85% av dialog. Och en stor del av den dialogen är det liksom pappan som uppmanar och förklarar och undervisar och tillrättavisar och säger så här gör man, men så här gör man inte. Mm. Och man väntar med detta, men det här kan man, testa och så. Mycket, mycket märklig bok att läsa.
Är det inte så att han frågar sig själv sen i slutet, så här, men vad är det jag håller på med? Instruerar jag min dotters kille kring hur han ska ha samlag med henne? Inte det lite, nej, det är nog precis så det ska vara, för att någon måste ju lära dem.
Ja, just det. Och det är inte, han säger Hellberg, absolut inte han som har skrivit den här, utan det här var en kille vars namn jag har tappat nu, och jag tror att det var det enda han skrev faktiskt.
Ja.
Jag tror inte hans bibliografi är längre än Avva och Nenne.
Ja, precis. Nils Bergqvist hette han.
Ja, och minns jag rätt så undrar man inte var bagare i det civila.
Mm-hmm.
Hur som helst.
Den finns på listan 88 böcker du inte behöver läsa.
Just det.
På en blogg, såg jag. Ja, nej men precis.
Ja, just det. Jag har ingen aning om vem som kan ha
Kerstin.
Skrivit detta.
Kerstin. Det är Kerstins bokblogg.
Såklart.
Sveriges Radio.
Puss och kram, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som poddar i allmänhet inte så himla gärna tar upp. Mitt emot mig sitter hon, en gammal trotjänare, en inventarie. Oj. I de snedtänkta sammanhangen. Agnes Fred, välkommen tillbaka.
Tack och tack.
Du har ju varit med, jag kan inte räkna alla gånger.
Nej, några små.
En handfull i alla fall.
Ja, visst, visst har det blivit. Vi har pratat film och vi har pratat musik.
Ja, ja, precis. Det är ju två väldigt ovanliga ämnen. Mm. Både i snedtänkt sammanhang och i alla andra sammanhang. Nej, men vi har väldigt specifikt pratat 70-talsföreteelser. Mm. Så jag säger, vi har pratat svensk 70-talsfilm två gånger. Picassos äventyr från 78. Och sen har vi pratat jazzmusiker som gör barnmusik eller musik för barnsammanhang. Och det, det var ju också mycket exempel från 60- och 70-talen där. Och nu ska vi prata om ett knippe 70-talsböcker.
Ja, det ska vi verkligen göra. När jag var 13-14 ungefär, då så skulle mina föräldrar skilja sig. Och då gjorde jag så här att jag satte mig och skrev ett brev till en adress som jag hittade i en liten brun bok, oansenlig bok, utan baksidestext. Från 1973 var den här boken. Den hette Kram.
Mm.
Och författaren som bodde på den här adressen hette Hans-Erik Hellberg. Kan vara så att han inte bodde på den här adressen längre, men postverket fixade i alla fall på något sätt så att han fick mitt brev och vi började brevväxla. Och den här boken, Kram, hade några år tidigare gjort ett väldigt stort intryck på mig. Den handlade om ungdomar. Den utspelade sig framförallt på 70-talet.
Mm.
Det fanns lite så äventyrliga inslag i den, men inte för mycket. Och sen utspelade den sig också i någon slags typ i Bergslagen, en väldigt fin natur. Och framförallt så handlade den om sex.
Mm.
Och det tyckte jag var rätt spännande.
Ja, ja, du var lite speciell med det.
Ja, jag hade det som grej då. Jag var 10-11. Men jag hade ingen aning om att när den här boken 30 år tidigare kom ut, Kram, så gjorde den, så blev det väldigt stort rabalder i Sverige.
Mm.
Och till och med har den kallats för porr för barn.
Mm.
Men så alldeles nyligen, om vi spolar fram tiden då från det här 2002 eller vad, till bara alldeles nyligen, så läste jag en essäbok av en litteraturvetare och svensklärare som heter, alltså svenskläraren heter Tony Elgenstierna, och boken heter, när den, boken heter Hellbergs kram, när den sexuella revolutionen nådde barnboken. Och nu ska du och jag prata om Hans-Erik Hellberg.
Ja, det ska vi göra. Och vi ska väl specifikt prata om just kram som fick en handfull uppföljare. Puss bland annat.
Mm.
Älskar, älskar, love, love, love. Med flera.
Mm. Exakt, jag kommer, precis. Det såg det nog med många kring Hans-Erik Hellbergs författarskap. Han har skrivit massor av böcker, var väldigt produktiv. 78 böcker eller något sånt där. Men det är kramserien som har liksom, har fått absolut mest uppmärksamhet. Och det är den som jag har lite så snöat in på också. Så
att... Ja, precis. Nej, men så är det verkligen. Alltså, jag tror att jag som ung läste en del av hans andra grejer. Han skrev för långserieförlaget B. Wahlström, så skrev han deckarböcker som heter Dunder och Brak.
Ja.
Men när jag tittar på hans bibliografi så är det ju liksom väldigt få titlar som faktiskt säger mig så mycket. Jo, han skrev ju också Maria-böckerna. Har du någon relation till dem?
Ja, jag har sett, alltså, dels har jag läst någon av Maria-böckerna, som jag sett filmen för länge sedan. Den filmatiserades 79, tror jag.
Ja.
Av Karsten Wedell, som...
Ja, alltså, han heter nog Wedell.
Karsten
Wedell.
Mm, precis, ja, men han var väldigt produktiv. Men, ja, men exakt, du nämner det här med långserier, och det tycker jag är också en intressant aspekt. Alltså nu, om man tänker på kramserien, så har den ju... Den har, vad är, okay, vi backar lite. Vad är en långserie för någonting? Alltså vad är det för någonting?
Alltså det var väl ett begrepp man använde inte minst på 70-talet. Det fanns väl någon sån här lite, bland bibliotekarier och sådär, så fanns det någon sorts idé om att långserier är dålig litteratur.
Mm.
Och då syftar man ju liksom inte nödvändigtvis på Maria Gripes sten- eller skuggserie, för det är ju också en lång serie. Det är också ett antal. Alltså det finns ju massa erkända böcker från den fin litterära världen som har uppföljare. Alltså,
just det.
Man har skrivit, liksom, Mumintrollen är väl också en lång serie, om man så vill.
Just det,
men... det finns ju 9 kapitelböcker.
Men,
utan det var ju de här... Liksom, allt som var som Enid Blyton. Alltså 5 böcker, och Hemliga sjuan skrev hon. Och sen så skrevs det ju som Hardy-gänget och Biggles. Och som allt som det fanns böcker som i ärlighetens namn är in till förväxling lika varandra många gånger.
Det skulle gärna funnits en så här mysterieaspekt eller någon slags deckarintrig. Eller alltså någon slags äventyrlig touch på det hela, som jag förstår det. För att folk, alltså, eller... Alltså...
Ja, fast du har till exempel Lotta-böckerna av Mary Wijk, som också B. Wahlström, det var ju de hade röda ryggar där, för de var från flickor.
Tjejböckerna.
Jag vet inte om det är så mycket till äventyr i dem, alltså, det är väl mer liksom lite så här snubbelfumliga vardagssituationer, tror jag.
Jag associerar det till, alltså, det ska vara typ så ett gäng med ungdomar som ska lösa ett fall.
Ja, men så är det ju väldigt ofta, och det är ju liksom, Enid Blyton var väl liksom drottningen av långserieböcker. Eller långserieboksförfattare. Och det kommer att förknippas i Sverige väldigt mycket just med det här specifika förlaget då, B. Wahlström, som satsade på att ge ut... Alltså, vissa av deras franchise kom ju ut med 2, 3, 4 titlar om året.
Ja, men Hans-Erik Hellberg var väldigt influerad av den här typen av... Av långserie eller populärlitteratur eller skräplitteratur, eller kalla det vad du vill. Han hade som ambition att faktiskt, som jag förstår det, skriva den typen av böcker som han själv blev fängslad av i sin ungdom. Biggles var väl liksom en av de, alltså, jag har inte alls koll på den själv. Men
Biggles, alltså, det är ju en flygarhjälte, James Bigglesworth.
Ja, just det.
som då är huvudpersonen i en herrans massa serie av Captain W.E. Jones, som nog själv åtminstone hävdade att han hade någon sorts medalj från förutsättning av andra världskriget.
Ja, men precis. Men den hade han läst, och han beskrev också någon gång att han så här, att världslitteraturens finaste pärlor ströddes för hans fötter, men han kunde bara muttra ge mig mera Biggles. Det var liksom det som var njutningsfull litteratur för honom, han beskrivit. Och det blev då någonting som han, tror jag, blev någon slags identitetskris lite grann för Hans-Erik Hellberg, för att han blev aldrig någon så här Bengt Linder till exempel, och som skrev Dante-böckerna. Han såg upp rätt mycket till Bengt Linder. Jag vet inte om såg upp till är rätt uttryck, men han har beskrivit att han tyckte att Bengt Linder hade en tonträff som var helt sanslös, för att han kunde skriva för barn och skriva till barn och sänka sig till deras nivå ungefär. Och att Hellberg aldrig lyckades med det riktigt. Men han gjorde, då, du nämnde Dunder och Brak, det var ju någon slags följetong i DN tror jag, kanske till att börja med, men det blev ju också flera böcker. Det är enligt honom själv hans enda regelrätta långserie. Och jag vet inte om det är att han menar att det ska finnas vissa komponenter för att du ska få kalla det för en långserie. För han skrev ju massa böcker i serie. Kramserien är en av dem, Maria-serien är en av dem.
Jag tror att han har liksom definitionen då att, alltså, att det inte är någon utveckling. Så det är ingen följetong, utan du undrar bak. Du kan ju läsa dem i vilken ordning du vill. Och så här, de befinner sig i någon sorts ständigt status quo. Ja. De här övriga scener du nämner, där åldras ju persongalleriet och utvecklas, och man hänvisar till det som har hänt i tidigare böcker. Så man får nästan se varje bok som ett kapitel i en större berättelse på något sätt. Men du undrar bak, det är som Tintin eller vad som helst. De är liksom, rör sig i någon sorts tidlöshet.
Precis, men inte sällan kanske man också tänker att en lång serie ska innehålla ett visst mått av så här schablonartade karaktärer. Alltså inte så jättenyanserade personporträtt, kanske lite moralkakor slängs in. Det kanske ska vara lite så svartvitt kring vad som är gott och vad som är ont. Alltså en ganska enkel världsbild.
Ja, så säger ju i alla fall belackarna.
Ja.
Och de belackarna fick ju mycket utrymme i 70-80-talets litteraturdebatt.
Precis. De böckerna som skräplitteratur kunde man inte riktigt liksom, de togs inte in av biblioteken till exempel, för bibliotekarier ansåg inte att det var litteratur som gynnade barn eller var bra för barn, så man kunde liksom inte hitta dem på biblioteket. Men till Hellbergs förtret så fanns hans böcker oftast att låna på biblioteken.
Han ville vara lite smutsigare än vad han var.
Ja, jag tror det.
Vi ska nämna från hans författarskap, alltså förutom det vi redan har nämnt, så finns det också Busnäs-serien, som en del kanske minns också blev julkalender 86.
Mm.
Den heter då Julpussar och stjärnsmällar.
Vad är det då?
Vadå?
Brevet.
Vilket brev?
Du sa ju att det fanns här.
Sa jag? Jo.
Nej, du vänta. Ja, nu vet jag vilket brev du menar. Ja, det är där uppe. Hur får jag det då?
Om du följer med upp.
Gud vad ni är barnsliga.
Ja, hon törs inte.
De här busligan och busfröna och bus hej och hå, de inspirerades han i alla fall av. De drog han inspiration till från sin hemtrakt. Han växte upp i en by utanför Bålänge som heter Mjälga. Jag tror han tog väldigt mycket inspiration från den trakten när han skrev om just busligan. Men även kanske, det fanns någon annan serie, Järpen-serien, som också utspelar sig i någon liknande miljö.
Men det är roligt hur som helst att han skrev ett antal serier, men han menar själv att den enda långserie jag har skrivit är Dunder och Brak. För den skrev han för B. Wahlström, så vet jag.
Ja.
Och den köptes inte in av biblioteken, förutsätter jag. Så därför, det här är det. Det kanske rent av liksom mitt mest lyckade verk. för att det här liksom gick under bibliotekens radar, det vill säga att det här var liksom den smutsiga, attraktiva, populärlitteraturen. Äntligen har jag lyckats att komma undan finkulturens klor.
Ja, och äntligen så har jag fått barn att läsa på ett sätt som är helt hämningslöst. Alltså han såg nog framför sig hur de här barnen slukade böckerna. Alltså när man hittar det här läsandet som är så njutningsfullt att man vill läsa om och om och om igen, som inte riktigt kanske finkulturell litteratur på samma sätt har. Alltså man är så, nu har jag läst den här boken, den var tung och den var riktigt bra, men jag känner mig inte sugen på att gå in i den igen riktigt. Men det menade han nog på att liksom, att skriva en bok som ett barn vill läsa om och om igen, då har man lyckats. Då har man kunnat sprida den läsglädjen som han...
Och så tror jag absolut var fallet även med kram- och pussböckerna, ja. Även om de faktiskt då fanns på biblioteken, ofta stulna.
Ja.
Eller så låg de liksom gömda inne på bibliotekstoaletten. Men de fanns där.
Ja.
Och de, det är också böcker som lämpar sig att läsa många gånger. Särskilt kan man gå tillbaka till vissa partier.
Jag vet inte vad du pratar.
Titta extra noga på dem.
Och så
här, man kanske skummar förbi. De här liksom, nu är de på utflykt. Nu är de på någon klippa. Men sen plötsligt så är, liksom, är det någon, kanske någon som tar av sig något klädesberg. Och de styckena kanske man har läst. Det kanske är så när man håller upp boken att det stycket är omedelbart.
Just det, automatiskt visar sig.
Ja, precis. Det kan vara så.
Men om man bara går tillbaka lite, snabb genomgång om Hellberg. Han föddes 1927, i den här byn Mjälga, och han dog 2016. Så, och jag tror han var verksam i alla fall fram till några år in på 2000-talet.
Han skrev kåserier i lokaltidningen, ja. Och var nog en ständigt skrivande människa.
Ja, det var han. Han började skriva efter lumpen och sen jobbade han som journalist på Borlänge tidning. Och blev väldigt refuserad länge. Han har liksom beskrivit sig själv som Sveriges mest refuserade författare. Men han ändå gett ut 78 böcker. Men han refuserades i 10 år, tror jag. Från att han började skriva. Fram till 1958, då han gjorde sin romandebut. Då, Jan får en vän. Då var han 31 år gammal. Och var liksom verksam som journalist. Jan får en vän. Handlar om Jan som får en vän. Helt enkelt. Hellberg har sagt att det handlar alla mina böcker om. Att få en vän, att förlora en vän, att bli mer en vän. Och den har, alltså den här boken har också, den gavs ut igen så på typ 80-talet med ett annat namn. Det är också lite konstigt. Professorns hemlighet hette den då. Det var samma bok men hade en ny titel.
Det är inte alldeles ovanligt i just liksom populär litterära sammanhang. Vi kan väl sälja samma sak en gång till om vi bara byter perm och titel.
Nej.
Sen kan det ju bero på att han tyckte att han hittat en bättre titel själv.
Ja.
Eller...
Så 30 år senare.
Ja, men så där kan det vara ibland, ja, det för vissa konstnärer. Man kan gå som reta sig.
Man får inte bara sådär. Nej, men så var det i alla fall. Och så fortsatte, alltså när han hade debuterat så fortsatte han att bli refuserad ganska så konsekvent. Och han beskrivit att han litade, det är klart att det var skitjobbigt att bli refuserad om man har skrivit på någonting jättelänge. Han skrev ju inte bara ungdomslitteratur utan alla möjliga saker. Men han beskrev att han litade på förlagen och att de hade en anledning att med sina refuseringar. Och att det hjälpte honom att hitta sin nisch som ju faktiskt var ungdomslitteratur.
Ja, just det, för att när han skickade in manus efter manus, det var inte ungdomsböcker han skrev som när han själv var ung i första hand kanske.
Nej,
han försökte skriva romaner för vuxna, läsande människor.
Ja, men det tror jag. Och sen, men också var det någon tävling som Bonniers hade 1956, en ungdomsbokstävling som Hans-Erik Hellberg deltog i. Och då gillade han den formen väldigt mycket. Och det var också en ganska fördelaktig tid, har jag förstått, att skriva för barn och ungdomar. Alltså så slutet av 50-talet, början av 60-talet. Det var ganska ung genre.
Ja, det kan man ju säga. Ja. Jo, men det kan man säga. Alltså, det är ändå någonting på 40-talet. Mm. När liksom Astrid Lindgren, Tove Jansson, Lennart Helsing, Åke Holmberg med Ture Sventon debuterar ju inom liksom, loppet av några år. Det fanns ju såklart barnlitteratur tidigare, som Anna Maria Ros och Elsa Beskow och Alice Stigner och så här. Men plötsligt fick barnlitteraturen ett nytt slags värde, tror jag. Mm. Alltså, de här jag rabblar upp, de visar ju att barnlitteratur kan innehålla många fler ämnen. De behöver inte vara förnumstiga och pedagogiska. Och inte minst sen liksom Astrid Lindgrens ojämförliga framgångar. Det tror jag gjorde att dess status höjdes, och att det också nog blev, alltså sen när vi kommer in på slutet av 60-talet, när nya liksom vindar blåser och så här, man börjar få liksom lite grann en ny syn på barn och så här, liksom att barn har rätt till god litteratur.
Ja.
Och att det är liksom lite fint att få vara en av dem som presenterar litteraturen för de unga.
Och det var Hans-Erik Hellberg. Han utmärker sig under 60-talet med ett gäng titlar som han släppte. 1965 släpper han både Björn med trollhatten, som behandlar ämnet döden, vilket var relativt nytt i ungdomslitteraturen att göra det. Den blev även film 1971. Jag har inte lyckats hitta speciellt mycket om den filmen.
Mm-hmm.
Väldigt lite faktiskt. På Svensk filmdatabas står det liksom, det är bara ett sånt felmeddelande när man klickar på den titeln. Men den ska ha filmatiserats i alla fall, 71. Och samma år släpper han också Kalle Carolina, som var en småbarnsbok, och som faktiskt liksom närmar sig området sexualitet. Det liksom handlar inte, men den närmar sig. Det är två barn som ligger under samma täcke och så. Och sen 1966 kommer Annika på en söndag. Och den plockar upp könsrollsdebatten här från 60-talet och lägger den liksom i barnlitteraturen. Så de här böckerna gjorde att han liksom fick mer... Han utmärker sig helt enkelt. Och 1969 kommer också då första boken om Maria, som du nämnde. Maria-serien.
Ja, och Maria, alltså jag minns att jag såg den här filmen som barn på dagis. Och den där minns är en ganska explicit bastuscen.
Just det.
Och jag tror också men det är nog också så att Maria är fosterbarn.
Ja, precis.
Hon flyttar in till några vuxna som inte är hennes föräldrar, och de är ganska stränga, kanske rent av lite kristna. Och där är det också så att hon har fått tag på någonting liksom semi-pornografiskt som hon gömmer under kudden. Och där minns jag också en väldigt tydlig scen att hon en dag liksom tittar under kudden och ser det borta. Det vill säga fostermor har varit där och avlägsnat det. Känner du igen de här sekvenserna?
Ja, men det var länge sedan jag såg den här. Men precis, Marias mamma är nervsvag. Hon är inne på sådana nervhem till och från. Och hennes föräldrar är skilda. Det är väldigt mycket social realism kring som präglar alla de här böckerna. Och det låg väldigt rätt i tiden att skriva så för barn 1969.
Ja, just det. Och det kommer att fortsätta vara så under 70-talet. Och filmatiseringen, när sa du att den kom 79?
69. 71 kom filmatiseringen. Nej. 79, ja, exakt.
Ja. Och den tror jag, filmen tror jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet då. Säkert någon liten guldbagge.
Peter Lindgren heter han så. Han spelar någon sån liten konstnärskuf. Såhär ful gubbe som visar sig vara ett konstnärsgeni. Heter han Peter Lindgren?
Ja, om han inte heter Petter Lindgren med 2 T. Det är också väldigt tidstypiskt där du beskriver att det finns en gubbe som alla vuxna pekar fingrar åt och som de säger till barnen att honom ska ni inte umgås med och så. Men det fanns ju många böcker som hette, alltså bokstavligt talat hette Robert får en barnvakt, som handlar om en lilla överklassgossen Robert som när han är ensam hemma så kommer det in en A-lagare till honom och skär lite öl i pappas kyl. Men det visar ju sig att A-lagaren, han är en mycket bättre människa än Roberts egna överklassföräldrar som ju bara lämnat honom.
Ja.
A-lagaren, han lyssnar och han har en historia att berätta. Ja. Och det är ju väldigt som typiskt för som en strömning inom 70-talets barnkultur att visa att de där farbröderna som folk pekar finger åt och som sitter på parkbänkar och som gör sig och så, de kanske inte är så farliga egentligen. Och det är ju, kan ju ibland tyckas vara lite naivt, för en del av de farbröderna var ju de facto farliga för just barn.
Mm, mm. Ja, men det där kom väl senare också, det här med så fula gubbar och pedofil herrbor hit och dit. Det var väl lite mer en 90-talsgrej.
Alltså pedofiler har ju alltid funnits, visst, förmodligen i ungefär lika stor procentandel.
Att man börjar prata om det på ett sätt som är så, det här är en fara för våra barn, det tror jag kom mer liksom slutet av 80-talet, början av 90-talet. Men här kan...
Det kommer absolut vad man kanske i efterhand skulle kalla liksom en moralpanik eller liksom en hysteri. Sen kan man, det är ju kanske också ett begrepp man ska vara lite aktsam med, för att det spelar ingen roll om det finns en eller 100 miljoner pedofiler som angriper barn. Varje barn ska ju såklart skyddas. Men... Nej, men begreppet ful gubbe tror jag är egentligen äldre än så, för det tror jag är som att Barbro Lindgren beskriver med sina, hon gav ju ut de här
Sparveln.
Ja, det är Sparvelböckerna som ju också är, de är också självbiografiska. Oh. Och då är hon ju på alltså vad vi idag skulle säga då lågstadie, mellanstadie. Oh. Men sen gav hon ut Jättehemligt, Världshemligt och Bladen brinner.
Ja,
som väl i princip är hennes dagböcker.
Det är det, men det är i Sparveln som Platthatten förekommer, om det är honom du menar när du...
Ja, jag vill minnas att även i någon av de här dagböckerna så är de rädda för en ful gubbe. Eller en blottare tror jag som springer runt i södra Ängby.
Nej, men det är så ruskigt verkligen. Men det är ruskigt för att det kommer att jag läste den här när jag var liten. Platthatten är ett så läskigt namn tycker jag på en pedofil också. För han är en helt vanlig gubbe med platt hatt. Men så en dag när Barbro, eller Sparveln då, är i skogen med sin lillebror Källegubben. De leker själva ute i skogen såklart. Då kommer han och sätter sig bredvid dem. Och så börjar han att liksom stoppa in handen innanför hennes tröja. Och han är väldigt liksom återhållsam och bara mumlar en massa läskiga saker. Och Sparven blir livrädd och tror att hon ska dö i princip. Och sen plötsligt bara tar hon Källegubben och springer därifrån. Det är så otroligt obehaglig och stark scen. Mm. Platthatten, det är ett sånt kapitel som jag läste. Ett sånt kapitel som jag gick tillbaka och läste många gånger. För att det var så obehagligt.
Men det var liksom skräckelementet som fascinerade i det.
Men det är klart att det är skräckelementet. Men också att jag förstod att den här vuxna människan hade sexuella tankar om ett barn. Alltså, och det var först, jag tror det var första gången jag kom i kontakt med det begreppet ens en gång. Eller det konceptet. Att det finns sånt. Och det var... Det var ganska livsomvälvande. Men
tillbaka bara till själva begreppet ful gubbe. Alltså det har ju som funnits, alltså idén om farbröder som bjuder på godis och sådär. Mm. Det fanns väl, det tror jag att jag någonstans var aware of som i min barndom också. Men under 70-talet, 60-70-talet, den här liksom socialt inriktade litteraturen. Det är, liksom, det är väldigt tydligt att man vill visa att folk inte behöver vara så farliga som vi uppfattar dem.
Mm.
Och det har de väl till en viss del rätt och till en liten del fel, för att en del av de gubbarna var farliga.
Ja, men sen tycker jag också att det är en intressant och relevant diskussion eller samtal kring just här när man började, du kallar det för moralpanik eller hysteri då, kring alltså pedofiler eller kanske incest som också kom så här på 80-talet, att man började bli fler så uppmärksammade incestfall. Och det är en sån himla stor kontrast mellan 70-talets sexualliberalism som ju också innefattade barn väldigt mycket. Alltså att barn har en sexualitet, vill man göra gällande, under 70-talet, kanske 60 också, men framförallt under 70-talet, att det var så här, nej men barn är sexuella varelser. Och att det skedde en sån otroligt snabb förändring, tycks det mig. Alltså att man gick från att säga det till att plötsligt vara så... Barn är absolut inte sexuella varelser. Och det man menade då, antar jag, är att barn är inte sexuella objekt. Men de kan vara sexuella subjekt ändå.
Ja, just det. Och framförallt så blev det väl en icke-fråga då, för att det viktiga var, alltså på 80-talet när man började liksom uppmärksamma då, som du säger, liksom incest och liksom pedofili och sexuella övergrepp på barn och så, det var ju att barn ska liksom skyddas för vuxna sexualitet.
Ja.
Och då blev frågan om huruvida barn själv tycker om att leka doktorsläkare eller ej, den blev egentligen ointressant. Man börjar kanske se barn som skyddsobjekt på ett annat sätt. Också på gott och ont.
Ja.
Men för just de böcker vi snart ska börja prata om, kram och puss och så, de handlar ju väldigt mycket om ungas sexualitet.
Ja.
Och de, alltså, huvudpersonerna i första boken, Johnny och Katarina, de är ju då, han är väl 12?
13 är han i första boken.
13. Mm. Och hon är 15.
Nej, hon är jämnårig.
Ja,
Katarina. Hon har en stora syster, Inka, som är typ så 17-18. Men Johnny och Katarina är jämnåriga. De går i samma klass, tror jag, till och med.
Okej. Okay. Så att, då går de väl i skivan då? Så det börjar ju liksom knoppas och håras. Mm. Och saker börjar växa. Och så där. Men de är ju liksom väldigt unga. Alltså, det är ju, hade de här böckerna kommit ut vid andra tidevarv, så nu blev det absolut en jättedebatt även 73, men jag tror att han hade ändå tur att, alltså att den luckan fanns där det ändå var en så pass stor opinion som bemötte den med liksom värme och intresse. För att i väldigt många andra tidevarv så tror jag att han, Hellberg, i så hög grad hade misstänkliggjorts. Alltså han är ju en relativt gammal man. Alltså han är ju 45.
Ja, 44 när han skriver kram.
Ja, precis. Mm. Så att, jaha. Frågan ligger liksom öppen. Varför är det så intressant för dig att skriva om tonårssexualitet?
Precis.
Vad får du ut av det?
Ja, just det.
Alltså det är liksom lätt att misstänkliggöra någon som intresserar sig för det här ämnet. Och särskilt tror jag om det råkar vara en man.
En del av svaret på det är ju att Hans-Erik Hellberg fick ju faktiskt en beställning av en dansk förläggare. Och det är så kul, för det blir inte mer 70-tal än så. En dansk förläggare på förlaget Höstossen. Han heter Ib Permin, tror jag. Eller Permin. Han kände så här, det behövs porr för barn. Och det har han alltså uttryckligen skrivit då. Han skrev det uttryckligen till någon på Bonniers. Stig Eriksson, som var förläggare på Bonniers. Och skrev då ett brev till honom och sa, vi behöver hitta någon författare som kan skriva om sex för unga och barn. Kan inte du prata med din kompis Hans-Erik? Som jag har skrivit lite böcker som tangerar ämnet.
Då vill jag bara skjuta in att begreppet porr måste vi nog då förstå ur en 60-70-tals kontext.
Ja.
Alltså idag signalerar vi liksom porr liksom smutsiga bakgårdar och trenchcoats i knät och liksom svettiga incelmän och så här. Alltså porr på 60-talet under liksom sexualliberalismen, det är det egentligen liksom synonymt med böcker om sex, eller möjligtvis liksom kultur som gör dig lite pilsk. Det är det porr betyder. Det betyder också litteratur eller kultur som tar upp det förbjudna. Och det förbjudna, som är lite underförstått, är någonting som vi nu ska tillåta. För nu är det 60-tal. Nu är det liksom nya tider. The age of Aquarius. Nu ska vi slänga det lutheranska oket bakom
Nu måste vi göra upp med vi måste göra upp med de här gamla sunkna tabuna. Så att, alltså, alla de här, att tabun är dåligt för människan. Och människan måste få vara naturlig och fri. Och det är väldigt viktigt, precis. Och det gäller också barn.
Och jag har tagit upp det i den här porren för... Eller, porren? Mm. Freudian slip. Mm. Nej, men i den här podden förut, alltså, när Hans Alfredsson släpper Blom i Falukorv LP'n 65, så heter de tre sista låtarna, de har ju den gemensamma rubriken Porr för barn.
Mm.
Och det är ju då
just det.
Knut med skämtlinnet.
Ja.
Precis, och det är foten i en potta.
Ja.
Och det är den som inga byxor har, han får gå med rumpan bara. Det vill säga liksom porr för barn i den anala fasen. Ja.
Nu, kära barn, kommer tre bitar som nästan bara handlar om sånt som ni inte får lov att säga. Porr kallar de stora det för. Ni vet, det finns en del barn sådär 3, 4, 5, 6 år gamla som tycker att det roligaste som finns i hela världen, det är allt som har med kiss och bajs och pottan att göra. De skrattar så de kiknar när man bara säger de där orden. Men redan i 7-8 års åldern så brukar det där ha gått över. Hos en del så går det aldrig över. Men när ni har lyssnat några gånger till de här bitarna så slutar ni nog fortare än kvickt. Det är ju så fånigt egentligen med kiss och bajs, men rätt kul.
65 kunde man liksom skriva på en barnskiva, porr för barn.
Ja.
Och det var liksom ingen som då gjorde liksom, associationen barnporr.
Nej, man tänkte på
det är för barn.
Ja, man tänkte också att porr betyder något spännande och kul som barn går igång på för att de tycker att det är lustigt och typ lite förbjudet antagligen. Mm. Mm. Ungefär så. Verkligen. Men det Ib Permin menade var just att vi behöver ta upp ämnet sexualitet i barnlitteratur helt enkelt och ungdomslitteratur. Och det var Hellberg väldigt intresserad av. Han hade själv gått i liknande tankar. Han såg framför sig att de som har läst hans böcker ditintills det var väluppfostrade, duktiga flickor som satt med liksom benen i kors i sina fina vita små klänningar och läste om Maria som hade det jobbigt hemma. Han kände att han ville nå ut till fler. Han ville även faktiskt nå ut till folk eller till barn som hade lässvårigheter. Det pratade han ihop sig om med den danska förläggaren om att så här, ja, men vi behöver liksom skriva på ett språk som är tillgängligt, öppet, ärligt. Så att han skrev rekordsnabbt första boken, Kram. Det bara rann ur honom. Historien kretsar kring då 13-årige Johnny Paris, eller Johnny Paris, jag vet inte. Han ville tydligen att han ville ha in ett stadsnamn i huvudrollens namn för att han var inspirerad av några så här spänningslitteraturförfattare som heter Eva Berlin och Jack London, så ville han att huvudpersonen skulle heta Johnny Paris eller Johnny Paris. Johnny flyttar tillsammans med sin mamma Edith in i en bergsmansgård i Dalarna tillsammans med en annan familj. De ska ha någon slags kollektiv boende där de delar kök och telefon i princip.
Ja, återigen, det är 70-talet.
Exakt. Och det är familjen Siljedal som bor där sedan innan som de ska dela hem med. Familjen Siljedal är väldigt frigjorda. De är väldigt kramiga. De pratar gärna om runda ord, kan man säga. Om sex och kropp. Så. De är helt enkelt den diametrala motsatsen till Johnny och hans mamma. Johnnys pappa har precis gått bort i en lungsjukdom, så att de är fortfarande i sorg lite grann när de kommer till den här.
Och mamma Edith är väl som pryd, eller, och framförallt liksom väldigt stängd när det gäller det kroppsliga och sådär. Jag minns väldigt tydligt att Katarina börjar fnissa när hon hör namnet Edith.
Ja.
För det verkar liksom helt underförstått att Edith är då ett etablerat namn för Fifi.
Ja, jag trodde du skulle förstå det, för att jag fattar inte alls det. Tydligen, men exakt, Katarina, alltså hon kan inte sluta skratta när Johnny säger att hans mamma heter Edith. Och även när hon berättar det för sina klasskamrater så börjar alla skratta. Det är helt självklart att Edith betyder det kvinnliga könsorganet.
Ja, nej, jag känner inte igen det. Alltså, för den manliga motsvarigheten så finns det väl liksom, som Petter Niklas. Och där har jag väl hört liksom diverse personnamn. Men jag har nog, jag kan liksom inte erinna mig att jag har hört ett namn på era underreden som är just ett personnamn och som är liksom som etablerat annat än möjligtvis mellan liksom personerna i ett förhållande.
Nej.
Men man får verkligen intryck när man läser boken att Edith var ett etablerat begrepp.
Ja. Jo, men bland ungdomar tänker jag också, för att jag tror, ja, exakt, alltså det var väldigt, väldigt mycket så, det här fattar vi som är 13, typ så. Men
jag undrar bara, liksom, är det, säger man det i bestämd form?
Ja.
Jag tog mig på editen.
Ja, Katarina beskriver en annan scen lite längre fram i boken där hon ligger, hon beskriver hur hon första gången lärde sig att ta på sig själv, alltså masturbera. För då säger hon att jag hade ätit knäckebröd i sängen och så hade det kommit in en brödsmula i Edith. Och så skulle jag få ut den brödsmulan och då märkte jag att det kändes inte helt oangenämt att göra det. Och så och på den vägen var det. Edith.
Alltså Edith är liksom ett tilltalsnamn. Mm, det är inte böjbart.
Nej.
Nej. Och då vet vi. Om vi ska försöka exploatera begreppet Edith.
Ja, precis. Ja, men i den här familjen så är ju då det är Katarina Siljedal som är jämnårig med Johnny. Och hon är fräck och framåt. Hon har glasögon, påskgula brallor och så stor mun att hon kunde äta ett limpsmörgås på bredden. Och sen har vi då Katarinas pappa, Mårten Siljedal. Han är en stor och bullrig skilsmässa och advokat som kan bli läskigt förbannad. Men också väldigt öppen med liksom olika så här ämnen kring sexualitet. Och sen mamman, Jenny Siljedal. Ska sägas också att Katarina kallar sina föräldrar för vid förnamn. Mm. Vilket också känns väldigt tidstypiskt. Alltså Jenny och Mårten och inte mamma och pappa. Och Jenny är ibland sjuksyra men mest hemma verkar det som. Hon är mjuk, solig, impulsiv som ett barn. Så sen har vi då Katarinas äldre syster, Ing-Kristin, Inka. Och hon är en sorts liksom, 70-talets femme fatale i övre tonåren. Hon kallas för tjejen med Sjöviks snyggaste bröst. De kallar det Stora Sjövik istället de bor på. Och inte den som sätter sina ljus under några skeppor. Hon är liksom någon slags förkroppsligande av vad jag tänker på när jag hör 70-tals, alltså tänker på 70-talstidsandan. Hon håller föreläsningar om jämställdhet och hon går utan BH, vilket hon också
väldigt snabbt också berättar för Johnny. Jag tror det är första gången de ses.
Mm, ja visst. Jag kan läsa ett utdrag ur det kapitlet när Johnny träffar Inka för första gången. Ing-Kristin kom fram och satte sig mitt emot honom. Hon var klädd i blå jeans och utanpå skjorta och sandaler. Hennes ljusa hår svallade över axlarna. För varje steg hon tog skälvde brösten under skjortan. Hon uppfattade hans blick. Jag har ingen BH om du vill veta. Jag är en fri kvinna som gör vad jag vill. Hur gammal är du? 12-13? Du har väl inte börjat tänka på tjejer än? Killar är ju så mycket långsammare än tjejer när det gäller den saken. Johnny såg ner i bordet. Hon skulle bara veta vilka drömmar han hade. Ja, och sen så fortsätter den med en föreläsning om att i det här hemmet så hjälps vi åt med allting. Det här är inget manssamhälle där kararna sitter i fåtöljer och läser sportsidorna medan kvinnfolken jobbar arslen av sig. Ja, sådär. Och så håller det på. Men hon är väldigt... hon är lite schablonartad om man ska liksom prata om...
Ja, det är hon kanske. Men det är väldigt påtagligt när man läser dem här att Hellberg är väldigt mycket mer intresserad av kvinnorna som subjekt. Mm. Alltså det är ju de som är de försigkomna, de framfusiga, de som tar initiativen. Jag tror många som minns de här böckerna från sin egen liksom, adolescens kan erinna sig en sekvens där Johnny blir förförd av tre jämnåriga damer som dyker upp ur vattnet när han är ute och simmar, som binder honom runt ett träd och petar på honom och klarar av sig för honom. Och det måste vi väl, så det är väldigt svårt att läsa som något annat än en dröm eller en fantasi. Men det är inte helt självklart. Nej. Men hur som helst, även till och med i hans fantasi, om det nu är en fantasi, så är det ju som kvinnor som tar initiativet.
Mm. Det är genomgående faktiskt i hela Hellbergs författarskap att han gärna skriver om killar som är lite blyga och tillbakadragna möter då tjej som är väldigt liksom framåt, fräck, tar för sig och tar initiativ. Det är alltså från bok ett in till slutet så skriver han om den dynamiken. Och den här scenen som du nämner med den långa, den rödhåriga och den runda, tror jag de kallas, de här tre tjejerna. Det tror jag han kallar dem. Det är alltså det berömda kapitel 14 ur Kram. Det här kapitlet är ju liksom, det var mycket det som bidrog till den. Eller det blev, man exemplifierade i debatten väldigt mycket genom att citera det här kapitlet. Som ju är, som du säger, det är en scen där Johnny ror ut till en ö. Han vill vara för sig själv, han sörjer sin pappa. Och det är ganska, alltså den är så här, det är ganska ritualistisk på ett sätt. Han badar, han tar av sig badbrallorna och lägger dem på stranden och så simmar han ut och han kissar i vattnet och alltså, han går i barndom ganska mycket. Och så märker han att han inte är ensam. Utan det står tre stycken tjejer i 17-18 års åldern. Han själv är alltså 13. Och de har tagit hans badbrallor. Och så börjar de att liksom retas med honom. Och han står liksom helt stelfrusen, naken i vattnet. Och så här, fattar inte vad som ska hända. Och sen så lurar de in honom och mycket riktigt då binder honom vid ett träd, dansar för honom,
äggar, hetsar,
jo visst, tvålar in varandra. De är som så här, någon slags sagonymfer eller sirener, alltså det är en väldigt
De är lite grann som de här amerikanskorna som Fritjof Andersson träffar i Arkadien.
Ja, precis.
Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Men innan jag kan tänka rätt på saken så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng Oh happy days are here again. Sin högd i mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fikonlöv i svängen och flickorna försvann bland skogens träd.
Oh happy days are here again. Där han går runt naken med bara en krans av fik och löv kring magen. Och de plötsligt dyker upp. De är ju från San Francisco och därför klättrar de så bra i berg.
Just det.
Det är lite grann samma.
Ja, men den skillnaden att Johnny då faktiskt är ett barn och de här tre tjejerna är myndiga. Får vi anta. Men det som du säger, det är väldigt mycket som en, alltså det skulle ju kunna vara taget ur en så novell i FIB Aktuellt eller ur hans fantasi, men det etableras ganska tydligt att så här, det här händer i början på Kram, och sen refererar han till den händelsen i princip hela Kramserien, alltså även i senare böcker. Han återkommer till de här tre som han har träffat på stranden, han ritar serier om dem. Han träffar dem till och med faktiskt på bussen i någon bok senare tillsammans med Katarina. Och de säger så, ja, du är inte lovlig än killen eller sånt där. Men det är ju faktiskt så att de antastar ju faktiskt honom här på stranden. Det gör de. Och det här kapitlet tror jag faktiskt att Expressen till och med tryckte i sin helhet.
Mm.
Men för att på något sätt med överskriften ungefär tål svenska 13-åringar att läsa sånt här. Det är ganska kul att då faktiskt trycka.
Ja, ja, i Nordens största tidning.
Ja, exakt.
Tänk om svaret är nej.
Nej, exakt.
Då har de gjort sig skyldiga till någonting fruktansvärt.
Ja, visst. Ja, visst. Det är det jag också gillar med de här böckerna väldigt mycket. Det är så oglättigt oftast. För att vi ska säga att sexscenerna i Kram och Puss och Love, Love, Love och Älskar, älskar inte och kär, kär, kär i dig och Förbjudna tankar, de är inte speciellt många, men de är väldigt minnesvärda. I Kram så är det två stycken explicita liksom, alltså scener där det händer sexuella saker med huvudkaraktären, och det är oftast ganska blandade känslor från Johnnys sida. Men han är 13 år, han har inga sexuella erfarenheter sedan innan. Men han är med om det här med de här tre tjejerna på stranden, så är han väldigt rädd.
Mm.
Han säger sig, han är rädd och han gråter till och med när de binder honom. Och han är ledsen för sin pappa och sådär. Och sen är han naturligtvis glad över utgången, så att säga. Alltså, det är klart att det finns ett mått av tacksamhet mot de här tjejerna. För jag menar, vilken 13-årig kille skulle inte... Ja, men så. Men han ror i alla fall därifrån och känner sig äldre än han gjorde när han rodde dit.
Ja, precis. Alltså, jag har inte hunnit läsa om alla böckerna inför det här samtalet, men jag läste dem för länge sedan när jag skrev en bok som heter Pågiga barnböcker, där jag hade ett kapitel specifikt om all form av sexualupplysningslitteratur för barn från det expanderade 70-talet, perioden 68-82. Och jag är rätt säker på att jag läste det som en sorts fantasi, även om det refereras till även fortsättningsvis, alltså att han alltså, kanske då någon sorts liksom psykos eller en fantasi som är så verklig att Johnny upplever det som någonting som faktiskt har hänt. Men den är Och är det det så är det liksom lite svårt att ha så mycket liksom moraliska invändningar. Fantasier har vi ju. Mm. Annars får man ju ha moraliska invändningar mot de här liksom tjejerna som utnyttjar honom.
Ja, men det kan man ha om man vill. Men alltså, återigen, det är en annan tid. Och som du säger så finns det ett väldigt stort mått av liksom subjektivitet i de här, liksom, i de här scenerna. Den andra sexscenen i... Alltså sexscenen, säger jag. För att jag antar att... Jag menar, återigen, kram blev verkligen, alltså när den kom så beskrevs den ju som en bok, en sexbok för barn. Så det var väldigt skandalöst och sådär. Men det är relativt oskyldigt. Alltså det här kan man ju tycka vad man vill om, de är lite äldre och så. Men den andra sexscenen är att Katarinas stora syster Inka då har lagt vantarna på en kille som heter Kalle Sleven, som är en så här, fängelsekund som barnen tar sig an för att han är så lite så här, på flykt från rättvisan eller på flykt från någon taskig kompis som ska slå ner honom.
Återigen 70-tal.
Ja, verkligen. Han är en synd om kille. En vek figur utan värdighet som många trampat på men som ändå inte blivit hård och bitter. Och Inka blir jättekär i honom och de inleder någon slags så här, tjäderspel typ. Och en dag så är de på stranden och Johnny sitter bredvid Kalle och Inka. De börjar liksom smörja in varandra med solkräm typ. Och Johnny blir väldigt oroad av det här. Han blir ju såklart upphetsad för att han märker någonting är på G mellan de här två personerna, men jag fattar inte riktigt vad det är för någonting. Och han känner väldigt mycket så här förvirrade känslor av hat och sorg. Och sen när han har gått iväg en stund så ser han dem tillsammans på en klippa en bit bort. Och då är de nakna och de omfamnar varandra. Och Johnny liksom deltar i akten fast på håll kan man säga. Och
han är en fluktare.
Ja, men precis. Han är väldigt arg på Inka. Han är förvirrad över att hon liksom låter Kalle smörja, så här, kan du inte smörja in dig själv med solkräm, det är på framsidan, varför ska han hjälpa till med det? Men så är det någonting som gör att han så här, fattar, okej, men det är någonting här som är i görningen. Och sen när han ser dem, då blir han väldigt lättad när han ser att, alltså, han ser samlaget och blir i flera bemärkelser lättad då. Och efteråt så gråter han och känner att han har förstått någonting om mänsklig samvaro och om liksom älskog, att det var inte alls som han trodde, att se två människor älska varandra. Det var ömt och det var liksom vilt och förlösande. Det var inte så farligt som han hade trott ungefär. Och det där kan man också, det tycker jag också, det kan man känna igen lite grann, alltså att ens bild av sex innan man hade upplevt det var ju ganska otäck också, men man fattade inte vad det var för någonting. Ja, så det gör man väl fortfarande inte? Eller?
Nej.
Ska inte...
Nej, precis. Vad är det?
Ja.
Nej, men det är ju böcker som väldigt många perspektiv som liksom, diskuterar liksom, dels liksom relationer mellan människor. Mm. Men sen är det handlar det också väldigt mycket om att liksom bejaka eller åtminstone sätta ord på allt det som händer i en kropp.
Mm.
Vad Hellberg väldigt mycket försöker göra, det är ju att med Johnny som exempel visa att man reagerar på olika sätt. Mm. Och det är okej, är väl det underförstådda budskapet.
Ja.
För de är ju inte så pornografiska, förutom då den här scenen med damerna som jag skulle säga väldigt mycket liksom innehåller liksom flera av liksom pornografins rekvisita. Mm. Jag tror inte det är så mycket könsord, men själva liksom handling, just att, liksom att kvinnorna också, att, eller tjejerna liksom tvålar in varandra och så här, som det är ju, ja, som klassiska heterosnubbdrömmar och fantasier på något sätt. Men annars, så det är ju inte, även om det finns scener som väcker lust hos den som läser, så handlar ju böckerna egentligen mycket mer om att diskutera lusten.
Ja.
Och diskutera kättjan liksom.
Ja, precis. Och det är också någonting med Hans-Erik Hellbergs sätt att skriva som på något sätt präglas av en slags livslust. Alltså även i de stora partierna där det inte handlar om sex, utan det kanske handlar om att man äter mat, och det är mycket så här beskrivningar av vad man äter för lunch, liksom att det är väldigt gott med kokt ägg med majonnäs och paprikapulver, och det är väldigt, det är fruktansvärt gott med änglamat med vispgrädde och kaksmulor, alltså så här, eller plötsligt känner någon sig fruktansvärt lycklig av ingen anledning. Jonnys mamma Edith vaknar upp och plötsligt är vi hos henne, och då upplever hon en väldigt fantastisk morgon där hon står och tittar ut på Glimmen, då, den här fiktiva sjön, och bara så här, njuter av alltings skönhet. Det är mycket, det är en ton som hela tiden är så himla behaglig och skön, och också med tanke på att han är, som du var inne på, det är en vuxen 44-årig man som skriver om unga människor, och om sex och om kärlek och om känslor, men aldrig någonsin att man känner att det är en vuxen person som skriver för barn, utan det känns bara så här kamratligt och tryggt att vara i hans värld, att vara i Johnny och Katarinas värld snarare. Det är som att han är de här karaktärerna även i böckerna längre fram, för Kram kretsar rätt mycket kring Johnny och Johnnys fantasier och tankevärld. Och sen i de senare böckerna så får vi vara lite mer hos Katarina och uppleva det hon upplever av också av liksom vuxenblivande och framförallt då liksom sexuella känslor och tankar. Och det är också så här, ja, det hade verkligen, det kommer jag ihåg när jag läste de här böckerna, att det hade kunnat vara jag som skrev det. Alltså att vara 13 år och vara tjej och förhålla sig till en kille som man tycker har väldigt snygg nacke, liksom väldigt fina händer eller så, så här, luktar morgon typ, som är väldigt fint. Men man kan ju tänka sig annars att annan litteratur på 70-talet framförallt som handlade om de här sakerna kunde kanske upplevas som lite så här mästrande, eller att personen som har skrivit det här har facit på något sätt. Det är bra att vara frigjord, det är bra att prata om sex, det är bra att utforska sin kropp. Du vet, lite så plakat känsla. Men det är det som gör att Hellberg utmärker sig, tycker jag. Jag har inte läst allt vad som skrevs, men jag får den känslan i alla fall. Att det var lite så, det som var förr var dåligt. Det här med sedlighet och det ska vi... Vi ska inte ha det. Människan ska vara fri. Och därför måste ni också vara fria. Och det är väldigt viktigt. Förstår du? Att man kanske så här kände sig lite klappad på huvudet som barn. Men det gör man aldrig i Hellbergs värld.
Det aldrig fanns någonsin. Ju ofta någonting som man kanske skulle kalla liksom didaktiskt eller pekpinaktigt i mycket av den här liksom barnlitteraturen jag gick igenom för länge sedan när jag skrev den här boken till exempel. Mm. Och när jag hör vad du säger och håller med, alltså han solidariserar sig. Han går in i huvudet på sina protagonister. Alltså, och det de känner, det redovisar han utan att moralisera, utan att säga vad som är rätt och fel. Utan, det, så som man själv för en diskussion med sig själv, är det rätt av mig att känna så här, och vad är det egentligen jag känner? Och så. Vi får vara med på den resan och det resonemanget. Han skrev under ungefär samma tid, så skrev han två böcker som heter Förbjudet och tillåtet.
Mm, just det, tillsammans med någon, med Elvira...
Elvira Birgitta Holm.
Birgitta Holm, just det.
Och som, där det också finns en manlig och en kvinnlig huvudperson. Och då bytte de, så att det är Hellberg som har skrivit som tjejens jag-texter. Mm. Och Elvira Birgitta Holm som skrev pojkens.
Mm. För att när den här, alltså, mottagandet av Kram framförallt 73 var väldigt, väldigt bra skulle man säga. Alltså den fick positiva recensioner mestadels. Men framförallt så fick han väldigt mycket läsarreaktioner. För att
många av dem är sen återgivna i Puss, vill jag
minnas. Ja, precis. Puss var ju ett litet litterärt experiment som Hellberg gjorde där han... Kanske lite hög på mottagandet av Kram, kände att han ville göra liksom någonting helt annat. Han gick ifrån tonen och stilen i Kram rätt mycket. Så att Puss är, originalutgåvan i alla fall, är uppblandad. Det skulle vara som en blädderbok där man kan börja mitt i om man vill. Det ska inte finnas någon A-till-Ö-känsla. Utan kapitlerna om Katarina och Johnny är uppblandade med läsarbrev, men också av texter från Hellbergs författarkollegor. Jag tror Barbro Lindgren skrev något kapitel också i Puss. Jag har inte läst den. För att
ja, just det. Och han var kompis med en poet som är tämligen bortglömd, som heter Folke Isaksson.
Just det.
Som också skriver vissa bitar. Så jag tror det är lite brevväxling mellan dem. Och så.
Det är lite brevväxling. Det är brevväxling mellan Inka och Kalle då. Alltså Katarinas stora syrra och den här fängelsekunden. Och Kalles brev är skrivna av en riktig biltjuv som Hellberg träffade för att de skrev för samma tidning, tror jag. Han heter Inge Isgren eller något sånt. Och han hade skrev en spalt i Borlänge tidning, tror jag, som hette Internens dagbok eller någonting. Så att de böckerna är skrivna av honom till Inka då. Och Hellberg skriver Inkas partier. Men Puss...
Det är verkligen experimentellt.
Ja, och det föll inte så god jord. Alltså, det var kanske inte så jättesmart att göra så efter den enorma succén som Kram blev. För att Puss blev ganska nedskriven och inte förstådd. Den versionen jag har, den är alltså... För man bestämde sig sen för att ta bort de här partierna. Man tog bort alla läsarbrev och allt som inte hade med John och Katarina att göra. Så att de senare utgåvorna... jag har en sån som är en scenutgåva. Den är väldigt, det är väldigt, väldigt stor text.
Ja, jag skulle säga att det måste bli ganska tunn då, om man tar bort en väsentlig del av originalmaterialet.
Och den är inte så, nej men precis, den är inte så sammanhängande och det händer inte så jättemycket i den. Det finns en saftig scen där Katarina och Johnny leker följa John under täcket när Johnny är väldigt sjuk och ligger i, har feber.
Just det.
Den... kommer ihåg. Mm.
Det tror jag också är en scen som många minns från sina formativa år.
Exakt. Nej, men de här läsarbreven blev ju... Jag tror att de finns bevarade på så Uppsala universitetsbibliotek eller någonting. Det är de tusentals brev som Hellberg fick under den här tiden. Jag menar, jag skrev till honom på 2000-talet. Och det var för att jag hade hittat hans adress i en gammal upplaga av Kram. Och sen blev det väl efterkänt då. Men han hade en... Alltså, enorm brevväxling med läsare. Några av dem tror jag han skrev böcker ihop med till och med. Alltså att liksom, han har kontakten med folk och så skrev de någon bok ihop. Och så. Och det var just det som återkom bland läsareaktionerna. Det var framförallt det här att han skriver så, att du skriver så verkligt. Det är som att en kompis hade... Det är som att prata med en kompis att läsa dina böcker. Det känns inte alls som att det är en gubbe som har skrivit det här. Ja, men mycket så unga tjejer som skrev till Hans-Erik Hellberg och bara så här... Kul med kåta böcker, var någon som skrev. Boken är väldigt kåt och vuxna människor förstår inte alltid att det kan vara skönt att läsa någonting som är kåt. Alltså läsa kåta böcker och bli kåt själv är någonting som är väldigt mysigt.
Det fanns en tidskrift på 00-talet som Ica Johannesson gav ut som hette Sex. Den handlade inte om sex, det var en intervjutidskrift. Den handlar ju ibland såklart om sex, men den handlade främst om populärkultur. Och i ett nummer som, jag har ju kvar alla de nummer, och ett av de nummer så är Hans-Erik Hellberg intervjuad av en kvinna som väl är kanske så gammal som jag eller så. Och som läste dem som ung, och så träffar hon Hellberg på 00-talet, och det är han ju som 80.
Ja.
Hon är väl lite liksom fascinerad över att hon träffar liksom en 80-årig man som bor ensam i en lägenhet i Borlänge. Han har satt upp på sin ytterdörr i sitt hyreshus, och han satt upp omslag till alla sina Puss och Kramböcker. och så bjuder han på äppelkaka. Hon beskriver som liksom, är hemma hos en gammal farbror som har bakat sin egen äppelkaka. Jag vet inte om jag vill äta, men det var riktigt, den här äppelkakan smakar liksom, den smakar bra. Och här är liksom, här är rent i lägenheten. Alltså man förstår verkligen att hon liksom gått dit med liksom vissa föreställningar. Det här var liksom, hur ska jag... Och då förstår vi att hon... Jag har glömt vad journalisten heter. Men att hon som ung läste Kramböckerna, och att det säkert var liksom lite viktiga upplevelser under den här perioden av livet. Och så träffar hon den här farbrorn, och man förstår liksom, hon är så fascinerad av en man, en 80-årig man som har liksom bevarat någon sorts ungdomlighet i sig. Ungdomligheten som väl då är liksom synonym egentligen med nyfikenheten och en sorts fördomsfrihet, en sorts öppenhet för världen. Och han verkar ha varit en, liksom en djupt originell man på det sättet. Att, för det finns ju, om man liksom tittar på 20-talismen, det är liksom, jag tror det är svårt att hitta så för många som skriver för unga tjejer, om unga tjejer, så att till och med unga tjejer känner att det här är en kompis till mig som har skrivit. Mm. Och just att du som ung tonåring känner att ja, men den här gamle mannen kan jag väl brevväxla med. Han kanske förstår mina känslor inför mina föräldrars skilsmässa.
Ja visst, och det gjorde han ju. Verkligen en originell man. Och det är spännande att se hur även Hans-Erik Hellberg på något sätt går med tidsannan lite grann, tycker jag dock. För att Kram kom ut 73 och sista boken i Kramserien, Förbjudna tankar, tror jag kom ut 89 eller något sånt. Och då har det liksom gått ganska lång tid, det har hänt mycket i samhället.
AIDS har kommit.
Ja, precis.
Ja, liksom 80-talet, så det var ju, vi snuddar vid som en sorts, absolut en sorts moralism och liksom en moralpanik som genomsyrar stora delar av 80-talet. Som vissa då skulle kalla liksom ett uppvaknande och en ny medvetenhet. Man kanske tyckte att 70-talet var liksom naivt och sådär.
Mm.
Men hur som helst, det har hänt ganska mycket på de 16 åren.
Ja, och jag menar, om man till exempel tittar på den här frigjordheten som familjen Siljedal har. Att de pratar så öppet om sex. Det finns ett kapitel i Kram där Katarina berättar om när hon var liten och gick in till sina föräldrar och frågade sin pappa så här: pappa, jag skulle vilja knulla med dig. Och han säger, oj, vad nu då? Ja, men du gör ju det med mamma och jag älskar ju dig också. Så jag tänkte, det kan väl vi också göra. Hon är kanske 6-7 när hon säger det. Och då följer den liksom en lång dialog mellan Katarina och hennes pappa. Där han förklarar att, nej, det kan vi inte göra. Men jag kan berätta för dig hur det är att knulla med din mamma. Det ska jag gärna göra. Det är väldigt härligt och det ena med det andra, och det är hennes bakdel och hennes läppar och allt det där. Men det är inte bara det, utan det är liksom, det är ju det här att vi älskar varandra och att vi ger oss själva till varandra och som vuxna människor gör, som är så fint. Men det kan inte du och jag göra. Du får vänta tills du är lite större och då får du göra det med någon annan pojke. Alltså så, det är väldigt mycket sådana samtal. En annan gång också när Katarina kommer på sin mamma med att faktiskt ha
ett pass, eller vad?
Ja, hon är otrogen med farbror älskling. Hon kommer hem så här och hennes mamma ligger med killen som ska installera deras diskmaskin. Och då ställer sig Katarina på balkongen och tittar på. Och efteråt så säger hon, det där såg härligt ut, mamma. Vad gjorde ni? Ja, vi älskade med varann. Men det får du inte berätta för pappa att vi gjorde. Det var jättehärligt och så, men vi ska inte göra det igen. Och jag vill inte att du ska berätta det för pappa, för då blir pappa ledsen. Ja, men så. Det låter så himla enkelt. Väldigt enkelt. Okej, bra, då gör vi så. Hej då, nu ska jag äta lite godis. Men sen i de senare böckerna så märker man att Hellberg har lite grann har bromsat in i den där entusiasmen. Han är lite mer eftertänksam. Det är inte lika mycket sex, det är inte alls lika mycket frigjordhet och föräldrarnas prassel, för att Mårten har också någon, alltså hennes pappa har också någon affär, och det beskrivs som lite mer problematiskt och än vad det gjorde i de tidiga böckerna. Då är det lite så här, okay, men det här kanske ändå är ett svek som pågår just nu, och det kanske inte är helt bara bra att propagera för fri kärlek hela tiden i alla sammanhang, utan det finns någonting som heter familj och förtroende och tillit och så, monogami. Nej, men det är spännande, och i den boken, som för övrigt är en ganska märklig bok, den är, jag tror den skrevs om, först hette den Kär, kär, kär i dig och kom typ så 81 och hade en lite annan, men återigen, han gav sig på lite så här litterära experiment med Kramserien, så att de är lite brokiga. Johnny och Katarina går in i olika fantasier, men sen så kommer Förbjudna tankar 89 och då är det Katarina som är jag-personen, alltså det är hon som berättar från sitt perspektiv, och då säger hon att jag skulle vilja göra några rättelser. Författaren Hans-Erik skrev en bok för några år sedan som heter Kär, kär, kär i dig, och där så begår han förtal. Han pratar om saker som skulle ha hänt mellan mig och Johnny, och det är inte alls sant, utan så här var det. Så han rättar sig själv i Katarinas...
Det låter väldigt postmodernt. Mm. Nu säger vi välkomna till 80-talet, ungdomar.
Exakt, verkligen.
Blir de äldre, Katarina och Johnny, är de så gamla som... De fortsätter inte vara 13 i alla böckerna?
Jo, de fortsätter vara typ 13 i alla böckerna.
Okay.
Det är lite oklart vad det är för ålder på Katarina när hon skriver den sista boken. Men det är fortfarande en relativ dåtid. Alltså, allting utspelar sig under typ ett år, känns det som. De har inte blivit äldre, det har inte hänt så jättemycket. Så att de är kvar i det.
Och det är ju böckerna på något vis kvar i liksom ett evigt 70-tal också. Eller ett evigt 73, skulle man kanske säga.
För att efter Puss kom ju Love, Love, Love. Den kom 77. Och sen Älskar, Älskar, Inte 79. Och då så kommer den här lite grann långserie-intrig-känslan lite grann tillbaks. För att då blir det återigen ett litet så mysteriefall. Eller de ska... Johnny träffar en tjej som heter Lotta som är så här, lite hård och besynnerlig och bor hos fosterföräldrar. Hennes pappa är också en förrymd fånge eller gammal fängelsekund, så här, strulputte, som inte riktigt kan vara pappa. Och sen behöver de ta hand om honom igen då, för att han också är illa ute på olika sätt. Så att, och där blir det, där är det någon scen där det känns väldigt mycket som en såpopera, typ, för att alla samlas på vinden och sen kommer han in och sen kommer den in, sen kommer hunden, alltså så. Men där har han i alla fall, där känns det som att han har hittat tillbaka till tonen från Kram rätt mycket efter att ha förlorat den lite i Puss, som ju var mer av ett experiment.
Alltså jag tycker det finns mycket som tyder på en sorts ambivalens hos Hellberg. Mm. Å ena sidan så, ja men jag vill skriva liksom böcker som kids läser. Jag vill skriva rakt, okonstlat, liksom rätt på kärnpunkten. Mm. Jag vill inte vara liksom en litterär författare. Och samtidigt den andra liksom får chansen, för nu har jag skrivit en jättesuccé, som Kram är ju en bästsäljare och så här. Nu ska jag skriva en uppföljare. Då vill jag ändå liksom visa att jag behärskar hantverket som experimentell författare. Nu vill jag liksom leka med olika metaplan och så här. Så då säger jag emot sig själv lite grann. Alltså, vad han å ena sidan vill göra, liksom att prata rakt och direkt. Nu tar jag liksom ändå en omväg genom att liksom leka med olika fiktionsplan och sådär. Han känns som en väldigt mänsklig författare på något vis.
Oh, ja.
Väldigt impulsiv. Han skrev ju som sagt så väldigt mycket.
Mm.
Och det är som att man hela tiden vill testa någonting annat. Och så kommer han ofta på att det blir ju bättre som jag gjorde från början.
Ja, väldigt impulsiv. Och han skrev ju till och med någon sån sci-fi-bok, tror jag. Marsi, kall och blåsig. Som var bara, alltså, han kände för att göra det. Han ville skriva om marsianer och då gjorde han det. Och så, ja men verkligen mycket utsvävningar. Men det är det som är spännande. Men...
Han bodde, tror jag, genom nästan hela livet i Borlänge.
Mm.
Det vill säga att, och det här minns jag från den här artikeln i tidskriften Sex också, att han nu var lite frisksportare och sådär, så han hade nära till skidspåren och så. Men det var också liksom skönt att befinna sig på betryggande avstånd från kotterierna.
Mm.
Alltså han hade ju inga, han umgicks inte så mycket med andra litteratörer och författare och så, utan i den mån han umgick så var det med så kallat vanligt folk.
Mm, det kan jag tänka mig.
Sen tror jag att han umgicks också väldigt mycket brevledes med folk som han kanske, eller förmodligen aldrig träffade i köttet. Men han hade just, som du sa, liksom kontakt med oerhört många kids.
Mm. Det hade han verkligen. Men det är intressant, alltså, om man återgår till liksom, hur Kram mottogs på 70-talet och vad den fick för reaktioner. För till exempel så vet jag att jag läste någon så här, det var någon i Sydsvenskan, någon feministisk debattör som hade skrivit att det var tråkigt med Kram för att den, till exempel hur då Katarinas stora syster Inka är porträtterad, att liksom att han beskriver till exempel hur hon är klädd väldigt mycket och hur tjejer är klädda och liksom deras kroppar, och att hon skrev att det är trist att man som tjej aldrig bara kan få vara fri från den typen av objektifiering. Men Det är rätt svårt att skala bort visuella intryck om man skriver om en 13-årig pojke, att man ska ta bort vad han ser i folk av det motsatta könet, alltså hur de ser ut och hur de klär sig och hur deras kroppar ser ut. Man vet inte om liksom, var det så att en feministisk debattör då som skriver såna, en sån recension kanske hellre hade velat se då en skildring där alla bara är subjekt hela tiden. Det är ju väldigt, det är rätt svårt att skriva en sån berättelse. Alltså jag vet inte hur den skulle se ut riktigt. Och dessutom så tycker jag inte att det stämmer, för att jag tycker att han skriver rätt mycket hur alla är klädda och liksom vad alla äter, och det är mycket så, och den hade en gul tröja och den hade en sån, alltså.
Ja, precis, alltså, som du säger, det är ju som Johnnys synintryck han hela tiden redovisar.
Mm.
Och det är ju verkligen allt, och det behöver inte alls betyda att han ser att det var en liten, tunn, åtsittande blus, utan man ser liksom, man följer Johnnys blick när den panorerar eller tiltar över en kropp. Ja, hon har en sån skjorta, såna byxor och såna skor. Så att, ja, ibland letar ju folk fel, och gör man det så hittar man dem.
Ja, men jag skulle nästan vilja att hon hade, alltså, skulle vilja veta vad hon hade tyckt om Bert-böckerna till exempel. För att jag tänker på vilka böcker som jag läste när jag var i den här åldern, alltså som just innehöll sex. För att det var ju så på den tiden, även om du håller med, men att om det fanns någonting i en bok som hade med sex att göra överhuvudtaget, så var det intressant.
Nej, det kan jag inte relatera till.
Ja, men det var så för mig i alla fall. Och Bert-böckerna var ju också en väldigt stor del av min uppväxt. Och Anders och Sören skrev ju även en serie böcker om Tuva-Lisa, som en kvinnlig protagonist som var i ungefär samma ålder, och hur det var att vara ung tjej. Jag tycker de var ju så bra, men det var inte så mycket sex i de böckerna. Det var mer så, jag håller på att få bröst, jag kommer få mens nu, jag är svartsjuk på min kompis och jag är kär i en kille, typ så.
Mm. Medan Bert handlar mer om att snoppen står.
Ja, men hela tiden gör den det. Och det är så badbrudar, och herregud, det är brudar överallt, och de är så fagra, och herregud, då kan de inte lämna mig fred. Det är bara liksom ett overload av intryck av sexiga brudar.
Jag tror de hade närmare till sina inre tonårspojkar än till sina inre tonårsflickor.
Jo, visst, men det är klart.
Av uppenbara skäl såklart. Men det finns väl kanske också liksom idén om tjejer som lite... Tjejer kanske inte liksom är så intresserade av sina kroppar, så de är mer liksom intellektuella, fundersamma, känslomässiga varelser.
Mm.
Den idén tror jag fanns hos Anders och Sören när de skrev. Jag vill minnas att det fanns någon sak som jag reagerade på. Alltså det är någon grek som förekommer i någon av böckerna.
Ja.
Och där är det lite grann så att det är vackra svenska flickor.
Mm.
Det var lite oväntat i sammanhanget, eftersom böckerna i övrigt är så väldigt liksom fördomsfria och försöker verkligen skriva fram att även en tjuv, även en brottsling är en människa. Så att liksom tillåta sig att göra en så pass stereotyp invandrarkaraktär var lite förvånande.
Mm.
Jag sitter inte och har liksom åsikter eller säger att det var fel eller dumt, men i sammanhanget är det, sticker det ut lite grann.
Ja, det är precis. Greken Spiro tror jag han heter, eller någonting sånt där. Och han... Ja, men exakt. Han kommer till den här svenska idyllen och umgås med Inka, vilket är en stor kontrast till det han är van vid. Och han blir mycket upprörd över det hon utstrålar. Han blir förbannad på att han blir upphetsad av det hon utstrålar. Och sen, ja men precis, sen så jagar han väl upp Katarinas kusin Sigbritt, som Johnny för övrigt blir väldigt förälskad i. Sigbritt, hon... förkroppsliga med det här liksom just skira, feminina, lite tillknäppta. Hon är finast med kläder på, säger han. Alltså när han ser henne i bikini så blir han avtänd. Hon är liksom kantig och hård, men hon har kläder som är jättefin och är kär i henne. Och den här greken då uppvaktar även Sigbritt, men sen går det åt helvete, tror jag. Han jagar upp henne i något träd och river av henne kläderna och leker att han är en varg och hon är en ekorre. Hela blir mycket obehagligt. Ja, precis. Men det finns ju med. Men jag tycker inte det är så. Jag tycker ändå att man får vara lite i den här Spiros tankevärld och förstå var han kommer ifrån och varför han blir lite upprörd över sakernas tillstånd. Att så här, vad är det här för, ja, vad är det här för konstigt? Sitter hon där och bresar med benen och ror en eka och har liksom bara, jag ser rakt upp i hennes bomullstros och det är inte så här det ska gå till. Utan jag ska behöva jobba lite mer för att innan vi kommer till det här steget i relationen.
Jag tror vi tar och slår igen böckerna för den här gången. Agnes Fred.
Mm.
Än en gång stort tack för att du tog dig tid.
Tack Kalle för att jag fick ta mig tid.
Minns du vad podden heter som du brukar gästa ibland?
Ja, Snedtänkt. Podden som pratar om det som inte så många andra gärna pratar om.
Någonting ditåt, absolut. Och den klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad nästa veckans program kommer att handla om?
Det enda rimliga är att ni pratar om Britta Lindell.
Vem är nu Britta Lindell?
Ett enigma. En musiker, en kompositör, en multiinstrumentalist som i princip är helt okänd förutom av några riktigt inbitna. Och de inbitna tycker jag att du borde prata om med.
Ja, okej.
Okay. Ta in Trampe och Gustav Hjelm. Alltså det är...
Jag kan inte lova att det här kommer hända redan nästa vecka, men det låter som någonting vi bör prata om i framtiden.
Programutsändningen presenterades av...
Kalle Lind, kulturarbetare.
AB.